Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag Hedda och Tiana med mig.
Hello.
Hello. Och idag är det lite speciella omständigheter, ska jag säga. Det är inte bara i världen som det råder pandemi, utan även i podden så testar vi lite nya sätt och spela in på, kan man väl säga. En av mina favoritförfattare är Sara Bergmark Elvgren, som har skrivit bland annat Engelsk forsen och Norra latin och massa andra grejer. Och idag har vi faktiskt med oss Sara i podden. Hej Sara!
Hej!
Du sitter med oss via Skype i Stockholm, och det är första gången vi spelar in på det här sättet faktiskt.
Ja, jag blir lite nervös. Ja.
Vi ser det här som ett test helt enkelt, och jag tror att det kommer bli jättebra.
Ja.
Vi har ju förberett ett helt gäng frågor till dig, så jag tänker vi kör väl igång. Är det någon av er som vill börja?
Kör du på?
Okej, jag kör på då. Vi undrar lite här hur det är att jobba med en annan författare typ. Alltså hur det ser ut, alltså uppdelningsmässigt. För jag vet att du har jobbat alltså med Mats Strandberg och sådär i cirkeln liksom. Och hur det ser ut, alltså, med upp, alltså var det så att ni fick, alltså typ karaktärsuppdelningen, fick ni vissa karaktärer var och sen så utvecklade de separat, eller alltså samarbetade ni kring alla bitar liksom?
Rent generellt så kan det vara väldigt olika hur man jobbar när man är två författare, har jag förstått, från andra författare som har jobbat i par. Men Mats och jag, allting har vi hittat på tillsammans. Jag kan inte riktigt komma ihåg. Vissa saker kanske jag kommer ihåg att det där kom Mats på eller det där kom jag på, men för det mesta inte. Och vi gjorde så att vi planerade ett antal kapitel åt gången, och så skrev vi hälften var första version, och så bytte vi, och sen så ändrade vi en andras text. Då fick man ändra hur man ville, och sen så bytte vi tillbaka, så då fick jag tillbaka mitt kapitel redigerat av Mats. Och då så gulmarkerade jag sånt som jag inte gillade, blåmarkerade sånt som jag tyckte var extra kul. Det införde vi efter cirkeln, för vi insåg att vi behövde lite mer pepp och inte bara så här. Och grönmarkerade sånt som kanske är, det här är en rolig idé men det kanske inte passar här och så. Vi hade också ett dokument som, jag tror det var nyckeln vi utvecklade det, ett dokument som vi kallade för Aladdin Asken, som jag har fortsatt använda sen. Där man tar bara roliga citat eller någon rolig detalj just där som man gillar men som kanske inte funkar på ett ställe, men man kan spara den sen till ett annat ställe. Så att vi hade liksom en process där vi skrev framåt hela tiden, och sen så redigerade varandras. Och sen så efter ett tag så kände man, okej, nu har vi skrivit 100 sidor. Då pausade vi, gick tillbaka, läste igenom, ändrade, och så fortsatte vi framåt. Vi hade någon slags plan om vad som skulle hända under bokens gång från början, men inte i superdetalj sådär. Så alla de här karaktärerna är ju resultatet av bådas, vad ska man säga, ansträngning eller inlevelse.
Så det lät liksom växa fram, alltså såhär rulla ut till själv liksom.
Ja, det är lite som att man skriver fram, går tillbaka, ändrar, skriver fram, går tillbaka, ändrar, och sen när man har ett helt manus så skriver man om det någon gång till. Det var så vi jobbade, och det är så jag jobbar fortsatt. Och jag tror Mats har en ganska lik process när han skriver romaner ensam nu för tiden också. Men det finns ju inget rätt sätt, man måste hitta det som funkar. Och för oss så handlade det ju om att vi hittade en gemensam Engelsfors-röst. Så att när vi skrev Engelsfors-böckerna så var det ju en, det var ju inte Mats eller Sara, utan det var ju gemensamma röst i Engelsfors-böckerna då. Och jag tror att det är viktigt att tänka på när man skriver att man ska inte börja förhandla. Alltså man kan, ibland kan man känna sig, okej, men det där var jätteviktigt för honom, då får han ha med det, eller att han kanske känner vice versa, att det inte spelar så stor roll. Men om man känner att det känns inte riktigt bra det här, då försöker man komma på en tredje lösning hela tiden. Så att det är viktigt att man rör sig framåt och att man känner att man kan stå för varje kommatecken. Annars tror jag saker kan bli lite ruttna efteråt på något sätt.
Men jag tänker på det, alltså, jag hörde något rykte om att när ni skulle börja skriva den här Engelsfors-scen så gick ni i stort sett upp till förlaget med 3 sidor långt synopsis. Stämmer det?
Jag gillar att det går rykten.
Ja, det går rykten av det här, alltså. De hade de gick upp med 3 sidor till Hermén och Sjögren, och så trodde förlag på det. Visst, och så körde de liksom 3 tjocka böcker straight up.
Nej, så var det inte riktigt. Men vi slapp ju skriva helt och hållet på säck, det slapp vi. Det vill säga att vi fick ett kontrakt när vi inte hade skrivit klart första boken. Och det berodde ju mycket på att Mats ju redan var etablerad romanförfattare. Jag hade gett ut, kom väl ut med sin 3:e roman ungefär när jag lärde känna honom. Så han hade agent, samma agentur som vi fortfarande har, Grand. Och så vi hade den här idén, och då gick vi med den till dem. Och då gick de runt i förlagen och presenterade den. Och då sa förlagen att ja, det låter spännande. Det är ingen som sa det här låter inte spännande. Det är spännande, vi vill läsa mer, det kan man ju säga alltid. Så då skrev vi några kapitel, och så fick vi positiv respons. Och sen så, skrev jag så här, men vi vill läsa lite mer. Så skrev vi 100 sidor. På de 100 sidorna så fick vi kontrakt på Rabén. Först på en bok, och sen när vi hade skrivit igenom den, tror jag, första gången, så fick vi på 2 till. Så var det. Men så var det ju så här. Vi kom ju dit och sa, ja, men vi känner inte varandra. Vi ska skriva 3 böcker. Så det ska vara 500 tjocka. Men det går jättebra det här. Så att det var ändå ett risktagande från vår förläggare Maria Augustsons sida. Det kan man ju tycka.
Jag kommer ihåg att du har sagt att du var väldigt rädd just att det skulle skära sig mellan dig och Mats. För att det var sånt enormt projekt. Och hur skulle det gå om ni blev ovänner någonstans under processen?
Ja, jag tror faktiskt inte att jag var så rädd som jag borde ha varit. Det var så, jag tror snarare var som Mats brukar säga, att vi var lite som ett så här par som träffas och blir så jättekära och bara, nu ska vi flytta ihop och skaffa barn, och alla bara, nej, ta det lugnt. Men vi fattade inget, vi var, åh, det är så roligt, och det är så roliga saker när vi pratar om idéer och sådär. Så att det var väl lite under, jag tror att det var lite någonstans under processens gång som det började gå upp för en att, oj shit, det blir jättejobbigt där om vi blir osams. Så Mats fick så fort lite sådana varnande ord från kollegor och så. Inte om specifikt, hoppas jag, men det var nog ingen som kände mig. Men det här, ja, det kan bli komplicerat när man ska skriva ihop. Vi var ju också sagt väldigt måna om relationer redan från början, och jobbade väldigt mycket med den. Och vi har gått i terapi båda två, jobbar med oss själva och försöker hela tiden kommunicera. Så jag tror det är därför också som, det är klart man kunde känna en oro någon gång, men med tanke på att vi hade redskap för att hantera situationerna, så kände jag mig inte så rädd. Det dök inte på en jätteläskig sida hos Mats helt plötsligt.
Nej. Jag tycker, hur skiljer det sig att skriva, för sen har du skrivit den här fantastiska serien Vi. Alltså jag lever och dör för de här böckerna. Men, men där är det ju serie, och jag tänker att Carl Johansson har tecknat där. Men var han med i skrivarprocessen på något sätt? Eller jobbar ni fram på liknande sätt där? Eller var det bara du som skrev manus eller hur man gör och sen tecknade till det?
Det är återigen så här, ja, det går ju att göra på väldigt olika sätt. Om man tittar på, i Sverige så har vi ingen serieindustri. Det är
Nej.
Men i USA då till exempel, eller Frankrike, jag ser det ju ofta så att man har en manusförfattare som skriver manus och så lämnar över det till tecknaren. Så, och så man tuschar och färglägger och allting. Det är liksom en hel industri. Så att det här att samarbeta bara tecknare och författare är ju väldigt ovanligt i Sverige, som ni säkert vet. Och det började med att det var Kalle som skulle göra en serie till en tidning som hette Utopi som fanns då. Och att det skulle gå som en följetong. Och att han hade ett manus som jag sågade.
Gjorde du det?
Ja, jag sa väl så här att, han brukar säga att jag var väldigt brysk. Jag var nog ganska brysk, men också ganska, jag var liksom peppigt brysk, jag måste säga. Jag var så det känns som att det finns bra idéer här, men det känns som att du kommer vara tvungen att ägna resten av ditt liv åt den historien, och du ska berätta det här tempot. Alltså det känns som att du kommer bli 15 böcker. Vill du verkligen göra 15 böcker om det här? Vad vill du egentligen göra, Kalle? Och då liksom, jag vill egentligen bara göra någonting som handlar om jättar, som är människor, som husdjur och som gladiator. Så var det. Komplicerad form. började han göra den här serien och så var jag ju med då och läste från början. Lite som då gammal redaktör. Och sen så nästlade jag mig in. Nej men han bjöd in mig då att skriva med honom någonstans. Mot, jag tror mitt namn som är på kapitel 2 som gick utopi. Men jag var egentligen med och skrev på allvar för kapitel 3. Och det var också en sån här väldigt, alltså väldigt organisk och också den här lager på lager processen som jag jobbar mycket med. Alltså att vi gjorde den där i några kapitel i tidningen och sen så pausade vi och så började vi från början och gjorde om allting. Det kallade utvecklats så mycket från som tecknare. Det kanske finns ett nummer av utopi på biblioteket. Kan ni leta upp första
delen
och titta bara jämföra för att det man ser, alltså han har utvecklats exponentiellt som tecknare verkligen. Han hade precis över till lite digitalt när han började och hade inte alls samma finishnivå. Så att det såg inte ut som samma serie nästan. Och jag kände också att det fanns massa grejer som jag ville göra med berättelsen. Och så här. Och det kände ju han också. För vi hittade ju på, även om jag hade huvudansvaret för berättelsen, så var det ju liksom vår gemensamma skapelse. Så vi körde från början. Och då jobbade vi liksom i att vi visste storyn. Jag tog fram någon slags idé om den här scenen ska vara så här. Och sen så skissade vi. Liksom vi säger då att jag satt och pekade och Kalle ritade. Förlåt. Jag vet att det är jättefint. Så här ungefär. Och sen så hade vi ganska mycket placeholder dialog där i början. Som är lite mer temporär. En del av den har blivit kvar. Och sen så tursen. Och så kom man med kommentarer på det. Och sen så var det liksom så här. Det var stelat en samtal i varje nivå i processen. Så att den är otroligt genom. Alltså verkligen med bild och text och okej, det är roligt att höra. För att herregud har vi jobbat med den här serien. Jag skulle inte rekommendera någon att jobba på det sättet, för det är väldigt tidsödande. Men
man kan ju läsa den flera gånger och hitta något nytt varje gång liksom. Det märks ju.
Det är något som jag tänkte på. För att jag läste av en svår scen. Och så läste jag om Norra Latin. Och så läste jag om Vej. Och så lyssnade jag på de dödas röster också. Så jag verkligen så här, nördat ner mig i ditt författarskap. Jag tycker fortfarande sådär att det var ju så många år sedan jag läste en svår scen. Och det var så underbart att läsa om det, för jag hade glömt bort så mycket. Och det var en helt annan känsla genom läsningen. Jag undrar lite grann sådär, hur ser du liksom på Engels Forsen nu när det har gått så pass många år sedan vi ska färdigt den?
Alltså helt ärligt så var det ett tag sedan jag läste om den. Alltså jag har inte läst om den, jag har läst i den. Men jag har inte läst om den sedan kanske 2014. Dom eller någonting, ja. 15. Alltså när vi höll på att jobba med cirkelfilmen och så. Det har ju gått många år sedan jag faktiskt läste de där böckerna. Men sen är det klart att de sätt vi ser del av mitt DNA eftersom jag har redigerat de där texterna. Så att de sitter i mig. Men jag känner väl med allt som jag har gjort. Att jag känner att jag har alltid gjort mitt bästa. När jag gjort någonting som har blivit publicerat eller producerat utifrån de förutsättningar som har funnits och så vidare. Och därför så kan jag aldrig, därför tycker jag inte det känns jobbigt med gamla saker som vissa kan göra. Och det tror jag också mycket att göra med, alltså det beror väl på hur man är som person, men kanske också att jag pressar alltid mig själv den där extra biten för att känna att jag har gjort 100%. Och då kan man ju bara känna att jag har gjort mitt bästa. Då är det vad det är. Och då får man se på det med kärlek på något sätt. Det låter som ett långt försvarstal. För att jag egentligen tycker att Engels Forsböckerna suger eller någonting. För det menar jag verkligen inte. Utan det är mest som en allmän reflektion. Och när jag tittat i dem så tänker jag ju så här. Ja, okej. Alltså det är lite som att i och med att man själv förändras som människa. Och utvecklas. Men inte bara så att man blir bättre på allting. Utan man är en lite annan person. Det var 10 år sedan vi skrev de böckerna. Och vi var andra personer då på många sätt. Och intresserade oss för andra saker. Så många saker kan jag se som, oj, det här skulle jag inte skrivit idag. Men vissa grejer kan kännas så att det här hade kanske kunnat lösa, det hade löst på ett annat sätt som kanske hade varit effektivare eller vad man tycker om det. Men samtidigt är det många saker som man ser, det där hade jag inte kunnat göra idag. För att det var någonting jag kunde göra då. För att jag var en annan person. Men idag så jobbar jag på ett annat sätt. Så det är spännande det där.
Ja.
Men jag är faktiskt ganska sugen på att läsa om dem bara för att... lite flashbacks.
jag tyckte det var fantastiskt att läsa om dem. Så mycket, jag hade glömt bort, märkte jag liksom stora delar av nyckeln när jag läste om den. Mm. Hela karaktären hade kommit bort liksom, för mig. Mm. Så det var lite av en uppenbarelse när jag sa om den. Den här scenen har jag koll på, tänkte jag. Jag älskade ju den när den kom liksom. Men nej, det är uppenbarligen inte.
Ja, det är bra. Jag tänkte på det, alltså hur jag tycker en så här stor, alltså verkligen styrka som både Inge Forsgren har och Norra Latin, att det är så realistiskt ungdoms...
svensk
ungdom. Alltså verkligen svensk ungdom, för att ibland så kan det kännas att det finns en tendens att vi har det här high school amerikanska, ja, lite glorifierande, men det är så skönt, även om det är ganska grått och rått ibland, att ni har den här svenska, ja, gymnasierealismen.
Precis, i all sin... så blir det ju lätt så.
Precis.
Det är oftast engelska böcker eller författare.
Ja. Precis, och jag bara undrar hur ni liksom håller er, alltså för ni får känns väldigt realistiskt när man själv lever på gymnasiet. Och hur ni som ändå vuxna kan ha fått fram den.
Nej, jag vet inte. Nej, men tack, det är väldigt roligt att höra. Framförallt eftersom jag är 10 år äldre nu än när jag skrev i sportböckerna. Liksom. Nej, men jag tror så här. Jag tror dels de amerikanska böckerna, de är ju inte heller realistiska. Alltså många. De förhåller sig mer till en genre än till hur det är på high school. Väldigt många av dem. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Det tycker jag är så sak som gör att jag kan uppleva att jag tycker att amerikansk i ofta känns så tråkig. Att den just har det där. Lite glansiga. Och vissa gillar ju det där. Det kan jag förstå. Det är liksom en form av eskapism. Men jag tycker att det är lite trist. Att det blir, liksom mer olika tropes man förhåller sig till. Och genren som sagt. Än att, jag är jäkligt nyfiken på att läsa amerikanska IA. Sen faktiskt, ja, men känns som att det är en riktig high school-upplevelse. Men jag tror man får lite mer vuxenlitteraturen där faktiskt. Också för att det är mer problematiskt till exempel att skriva om sex och droger och våld. Alltså våld kanske inte så mycket, men realistiskt våld. Alla de där sakerna är ofta mer... Det är svårare att skriva om det i ungdomslitteraturen i USA. Så att jag tror att det är ett stort... De bästa high school-skildringarna jag läst, de har varit vuxenböcker. Till exempel Megan Abbott. Eller Curtis Sittenfeld. Eller ja, det finns ju flera stycken. Girls on Fire. Men ja, nej, men så jag tror det är en sak. Men ja, nej, men jag tror att det är viktigt att man inser att man är väldigt skadad när man ska skriva genre. För att man har så mycket. Man har de här mallarna inpräntade i sig så hårt som läsare och konsument av TV och så vidare. Alltså det är, man måste vara medveten om att det är väldigt lätt att man bara sätter sig och reproducerar det. Fast man egentligen ska skriva om någonting som ligger nära en själv, så är det väldigt lätt att det första man tar är det här man har sett eller läst. Och jag tror också att man till en början kanske bara får acceptera lite att det är så. Men att det är något som man får jobba med. Och att man stannar upp. Och det där gör jag fortfarande ibland. Att jag skriver en scen och halkar in på ett spår. Liksom. Så här skrivs en sån här scen. Så måste jag stoppa mig själv då. Eller att jag kommer in i redigering. Bara, men vänta nu. Hur känner jag egentligen i den där situationen? Eller någon jag pratat med som har berättat om en liknande händelse. Alltså, hur kände jag för min lärare när den gjorde så där? Ja, men en high school-serie så skulle reaktionen varit så här. Men hur, vad hände i klassrummet? Vad kan jag komma ihåg vad som hände i klassrummet när den där situationen uppstod? Och då och våga gå på det också. Och tänka att man inte heller är så himla unik. Man ska inse att man är skadad, genreskadad, och man är inte unik. Det är en bra grej. Och där tror jag också att Mats och jag vi breddade ju varandra också eftersom vi är ju två personer. Och att vi är också två personer som har levt ganska olika liv på många sätt. Han är från en mindre stad, jag är från innerstan i Stockholm. Och jag tror att vi också har, att vi är två personer som ägnat väldigt mycket tid åt att iaktta andra människor. Sociala spel. Att vi har försökt, att vi har liksom rört oss mellan olika grupper lite grann också. Kanske försökt återuppfinna oss själva någon gång. Ja, sådana här saker. Ni tittar på varandra där. Nej, men det, jag tror att det är viktigt att försöka, och så pratade ju jättemycket också. Så hade samtal om det. Sen tror jag, också att det var hjälpt att vi var 30 där omkring när vi skrev. Alltså jag var 30 och Mats var 34 när vi började skriva. Och så hade lite distans, för det är så lätt att skämmas så jäkla intensivt för allting som hände i tonåren. När man fortfarande är, jag brukar säga att folk, släng inte era dagböcker. När ni är 25 så kommer ni känna en stark impuls att slänga era dagböcker från tonåren. Men gör inte det. 25 år kommer det många som bara, jag ska slänga mina dagböcker. Men nej, gör det inte. Du kommer ångra det. Det är guld.
Ja. Framförallt att du blir författare. Det tyckte jag var väldigt roligt i ditt sommarprat. Just det, när du pratade med dig själv.
Ja. Det var konstigt. Det hände.
Ja, jag tyckte att det här är genialt. Det här är genialt, tänkte jag. Vilken grej att göra.
Jag vet inte om jag svarade på frågan om hur man får det kännas realistiskt. Sen är det bra också att prata med unga människor. Och vad unga människor är, i alla fall sociala medier, bara för det sätter igång minnen. Alltså det är jobbigt att man är en författare som inte minns någonting från sina tonår. Då skulle jag säga, kanske skriv inte böcker om tonåren då, tycker jag, någon rekommendation.
Men så, inspirationen liksom, kommer det till stor del från er, alltså din egen tonår? Alltså det som du kommer ihåg själv liksom?
Mycket kommer ju därifrån såklart. Alltså, men det kommer jättemycket från andra situationer också. Fast det är nog snarare hur de speglar sig då i mina. Till exempel om jag kan se som Norr Latin då, som utspelar sig i modern tid. Och de växer upp med sociala medier också på ett annat sätt. När vi skrev Cirkeln så var det ju så här, när Cirkeln kom ut hade bara journalister och rika människor iPhones. Två år senare hade alla smartphones. Det var verkligen, skiftet kom precis där. Så där finns till exempel en upplevelse som inte jag har. Jag har inte växt upp med sociala medier till exempel. Men sen så är jag ju sociala medier, så ser det funkar. Men jag kan ju se liksom vissa saker som händer där, eller vissa beteenden. Och så tänker jag så här, men det här verkar vara en grej. Och det påminner jättemycket om en grej, hur folk var när jag var ung. Alltså folk upprepar sig hela tiden.
Ja, det är bara andra sätt.
Ja, det är andra förtecken. Men jag skrev Norr Latin, som är en väldigt elitistisk skola. Så jag är också på en elitistisk skola. Så jag använde ju jättemycket därifrån. Men det var en helt annan typ av elitism på skolan där jag gick. Men det var fortfarande, när jag intervjuade folk som hade gått, som hade varit mer i den där typen av miljöer, som i Norr Latin, då kände jag igen jättemycket av mönstren i det de pratade om.
Ja. Ja, men det kan ju inte bli så, men vi går ju på en skola med mer, alltså med kult, alltså musik och musikal och liknande. Men det är ju inte på den nivån. Man kan ju känna igen det som, vår skola är ju inte så elitistisk som Norr Latin. Men man kan ju absolut känna igen det, och det gör det väldigt intressant att läsa det. Så man kan liksom verkligen så här känna igen sig i delar av det.
Det är relaterbart liksom.
Ja.
Det kände
jag med liksom, att fast det är en teaterutbildning, jag kommer från musiksidan också. Så känner man den här enorma, alltså skaparglöden som Norra Latin-karaktärerna har. Den kan jag verkligen liksom relatera till. Att man är nästan, man är beredd att gå väldigt långt för att få den där euforiska känslan som jag får, upplevelsen av att alla som går på Norra Latin, teaterlinjen, vill ju ha den där euforin närvarande hela tiden. I sig. Jag skulle vilja fortsätta prata lite grann om Norra Latin, för att jag skulle vilja prata lite grann om Tim Hellander. Som jag tycker är, jag ska säga så här, jag har inte hatat den karaktären så mycket sedan Dolores Umbridge.
Wow.
På den nivån, det var bara så, Jag vill strypa människor liksom. Hur, kan inte du berätta lite grann om hur du tänkte när du skrev honom?
Jag tänkte nu ska jag skriva en karaktär som Martin vill skriva. Exakt. Nej, jag bara skojar. Eller? Vad tyckte ni om Tim?
Alltså, jag vet för att jag blev så... Alltså man blir, det är en sån här karaktär som frustrationen är enorm.
Ja, just att man blir frustrerad är, alltså det är ett annat slags hat
typ. Ja. det är en kombination av att, alltså nu ska jag tacka lov för att jag inte riktigt känner igen mig i att ha personer som har min närheten. Vilket kanske, alltså jo men det var man tacksam för.
Ja,
men det var med frustrationen. Men också att man vet om att det finns sådana människor. Alltså så här. Ja.
Jag känner igen vissa saker kan jag se, men inte liksom hela precis i mindre utsträckning kanske.
Hur tänkte jag? Alltså
du kanske bara gick på ren känsla liksom.
Ja, nej men jag tyckte väl att jag vet inte hur mycket, jag vet inte om ni jobbar med recaps i den här podden, brukar man, eller utgår man bara från att alla har läst allting, ska man tänka på spoilers eller hur?
Jag tänker att vi ska kanske utgå från att alla som lyssnar på det inte har läst böckerna.
Ja.
Vi kan spoila lite grann. Jag tycker han är ändå, han är en väsentlig karaktär, men det är inte han som är bärare av berättelsen.
Nej. Nej, men det kan jag ju bara säga kort vad boken handlar om, så bara man förstår vad det är. Jag kommer in och styr upp er podd. Jag hoppas det är okej. jag brukar själv glömma bort det där. Man ska recappa lite. Så jag tänkte, Norra Latin handlar ju om en skola som är nedlagd egentligen. Men jag bestämde att den finns kvar. Egentligen är ett konferenscenter idag. Men det var en skola fram till början av 80-talet. Där finns ett teaterprogram, riksintag, som är väldigt prestigefyllt och svårt att komma in på. Och så går det två tjejer där i teaterklassen, Tamar, som har flyttat från Östersund för att hon vill bli skådespelare och hon vill följa sin dröm, och hennes stora idol slash crush har gått på teaterprogrammet på Norra Latin, så att det är så hon har talat om det. Och sen är Clea som är barnskådespelare, och hennes mamma är skådespelare, hennes pappa är författare och hon är uppvuxen i Stockholms kulturelit. Och så är det då Tim som också hamnar i den här klassen, och han är också barn till en väldigt känd manlig skådespelare som är så här, en riktigt där kulturman, eller vad man ska säga.
Ja, han är
Han är en väldigt utlevande manlig skådespelare av en skola som börjar kännas lite föråldrad nu, tack och lov. Men som fortfarande har funnits, och finns i viss mån, men funnits starkt tills för bara några år sedan egentligen. Så att han är, och Tim är väldigt, han blir ihop med Clea, och de har en väldigt komplicerad relation som är ganska, den är väldigt destruktiv och han är en väldigt svår person att ha att göra med. Jag tror att det är med Tim att han är manipulativ och han är väldigt självupptagen. Han har inte så mycket empati för andra människor. Utan han är så skadad så att när han förstår andra människor. Han kan förstå andra människor, men det ser ju en vinkel på hur han ska utnyttja det. Han är en väldigt skadad människa. Och han är ju, och jag tänker så här att han, jag blir också väldigt frustrerad på hans beteende. Och jag sympatiserar ju inte med hur han beter sig. Men när jag skriver en karaktär som Tim, så måste jag dels förstå varför Clea är kär i honom. Så jag måste ändå vara, inte lojal, men jag måste förstå. Jag får inte liksom klappa henne på huvudet, om man ska säga. Hon är ju uppe i det här och försöker hantera det på sitt sätt och se det på sitt sätt. Och även om jag som vuxen kan ha åsikter om det och så måste ju hon få hantera det på det sättet som hon gör i den situationen. Och med honom ser jag ju så att jag tycker inte om det han gör, men jag kan ju inte hata honom när jag skriver honom. För då blir det inte så intressant heller. Då skulle inte du kunna hata dem lika mycket, Martin. Nej, men, och sen så är han ju också faktiskt i, han står ju precis på tröskeln till att bli vuxen. Han är ju lagligt sett är han ju ett barn fortfarande. Och han har ju blivit väldigt utsatt och väldigt psykiskt misshandlad, kan man väl säga, egentligen under sin uppväxt. Sen tar han ut det där smärta på andra, och det är ju det valet man som ju han gör då. Jag tror att det är, vi pratar mycket om det, Mats och jag, någon gång efter att vi skrivit Engelsforsböckerna, att om man tittar på våra skurkar så är det, alltså det är väldigt många som mår dåligt och råkat illa ut, men det är sen hur man hanterar det, om man hanterar på sin smärta, om man bara tar ut den på andra eller om man har empati med andra människor på något sätt, att ondskan uppstår, det finns en brist på empati hos karaktärerna. Men man måste fortfarande förstå vad det är som gör att de gör det de gör. Om de inte bara är psykopater. Jag tycker psykopater är ganska tråkiga att skriva.
Mm.
Men han är ju baserad jättemycket på personer jag har träffat. Alltså han är ju som en, det är ingen i boken som är, åh, det här är Persbrandt, eller jag har ju fått sådana frågor, är Timmys pappa, är det Pers? Mm. Nej, det är det inte. Men alltså, alla de här karaktärerna är ju lite om mig och en hel del av olika personer som jag har träffat, som jag har plockat ihop liksom, på något sätt. Eller, ja, det är också tänkt på hur beter sig den här typen av högstatuskille i en sån här miljö som är väldigt giftig också, och som verkligen bara göder alla hans dåliga sidor.
Mm.
Så jobbade jag väl med honom.
Ja, men det är ju nice med komplexiteten i liksom karaktärerna. För vi snackar ju lite om, alltså det här med high school böcker innan.
Mm.
Och då oftast så känns det som att det, alltså karaktärerna blir ganska platta liksom, ibland. För att man inte riktigt får en förklaring eller typ ett djup på varför de gör som de gör. Precis. Medan i dina böcker så, alltså man känner ändå lite med, eller får en förklaring till alla karaktärens handlingar på ett sätt typ. Vilket är nice.
Och också kan göra det mer frustrerande.
Ja, precis.
Ibland vill man inte förstå. Alltså så här, för att det är jobbigt att tänka runt det moraliskt. Men det gör det också, som sagt, djupare att läsa.
Ja, det gör det. Mm. Verkligen. Jag tror att jag är nog inte ensam att undra om, för att det ska bli en hel serie av det här. Alltså Stockholmsserien som du håller på med.
Ja.
När kommer tvåan? Snälla, skriv fot.
Ja, det var tanken att det skulle komma i år. Men jag hade ju lite att göra förra året.
Jag hade det, ja.
Ja, jag hade ungefär åtta nya släpp förra året. Det var ju helt bisarrt.
Ja.
Ja, så det drog ut på tiden helt enkelt med de här andra sakerna. Och sen var det också så här, det är också så att man jobbar i en bransch ibland där man inte vet om saker blir av. Till exempel så har Levana Kin då, som regisserade Cirkeln och And Then We Danced, och Mattias J. Skoglund som regisserade De Dödas Röster, jag har ju skrivit en tv-serie till exempel då, som ska spelas i höst.
Mm.
Den har vi jobbat med under ett par år, men man vet ju inte säkert under en ganska lång tid om det blir av eller inte. Så att det, ja, nu blir det av, peppar peppar.
Ja,
det är många sådana där saker som man kan vara lite svårare när man ska planera livsproblem. Men ändå, det är en faktor. Nej, men den kommer om ett år förhoppningsvis, hösten 21. Men jag har jobbat med den egentligen sen jag slutade skriva norrlatin. Och sen den kom ut. Det var ganska roligt, jag hittade den. En gammal intervju med mig. Nu låter det som att jag läser gamla intervjuer med mig själv. Men det var så att jag, ibland får jag frågor när folk skriver så här: hej, jag skriver ett skolarbete om dig. Och så ställer de massa frågor. Och då tänker jag så här: ja, där får du väl leta upp själv. Men jag brukar ändå vara lite snäll och skicka en länk så här: här är min hemsida och du kan hitta information här. Och då tittade jag på någon av de intervjuerna bara för att se om det var relevant. Och då så såg jag att jag sa då för 3 år sedan ungefär: ja, ah, men nästa bok, jag vet så mycket mer om den än vad jag visste om norra latin när jag började. Och så skrattade jag. Som jag trodde den skulle vara.
Ja.
Från början. egentligen bara platsen som är densamma. Och lite huvudpersonen. Den har tagit en ny riktning.
Lite huvudpersonen, oh.
Nej, men så här. Att jag skulle skriva om, då visste jag att jag skulle skriva om Gröna Lund. Jag visste att jag skulle skriva om en kille som jobbade på Gröna Lund.
Ja.
Och det stämmer fortfarande. Men sen har det ändrat massor av saker runt omkring.
Wow, spännande.
Men det är en helt annan story. Och det är samma universum. Men det är en helt fristående bok.
Alltså man behöver liksom inte läsa några latin för att läsa nästa.
Det kan ju vara gött, ja. För en gångs skull. Vi är annars väldigt såhär, vi älskar att läsa serier.
Men det är ju härligt att läsa. Jag har sett det, det är härligt att läsa singelböcker. Ja. Men när det är ihopkopplat i ett universum är ju ännu bättre.
Ja.
Ja. Nej, men jag tycker att det är, när jag började jobba med den här bokserien så visste jag att jag ville ville skriva fristående historier. För jag visste att jag skulle skriva dem under en lång tidsperiod. Även om jag inte visste att det skulle gå 4 år mellan första och andra boken. Så förstod jag att jag ville liksom inte ha den här binda upp mig vid några karaktärer och en miljö och så där. Och jag vet vad det innebär att skriva en trilogi. Jag har gjort det en gång.
Ja.
Och jag vet om jag skulle palla göra det ensam. Det är mycket.
Det är massivt.
Jag förstår George R. R. Martin liksom.
Ja, jag kan förstå det till viss del. Det är mycket roligt att gå runt och liksom, ha skoj på en inspelningsplats, ska jag tänka mig. Jag har tagit av det där jättejobbiga tusensidiga manuset. Så, men jag kommer att vi diskuterar det hemma, jag och frugan. Så här, i den här takten så kommer ju George R. R. Martin. Han kommer liksom inte vara vid liv när sista boken ska...
Vänta, har han släppt liksom hur böckerna kommer att sluta i fall av död? Innan sista
handen... Ja, jag vet inte. Han kanske gör Jordan, han berättar det för någon annan.
Precis, han har liksom en livsförsäkring.
Ja.
Han har berättat det för Brandon Sanderson.
Det var kanske någon riktig grej. Han har berättat det för någon annan.
Ja, det kanske är bara han måste ha den där sista utvägen. Det kanske är skönt att du är inte lika gammal så alltså, att du vet liksom.
Är det skönt att du är inte lika gammal? Ja, nej, men jag kände också att jag ville utforska lite olika saker och se vad som dök upp under vägs gång också. Men den här idén om att skriva om Gröna Lund har jag haft väldigt länge faktiskt.
Vad är det med Gröna Lund som är så fascinerande för dig? Att du beskriver liksom en hel bok med utgångspunkt där.
Ja, men det är inte som Norra Latin att den heter Gröna Lund och handlar om. nej, utan... Det är en spelplats i historien liksom. Men nej, jag tycker att det är något fascinerande med Nyresfält, tycker jag. Alltså det är så plastigt och kommersiellt på många sätt, och samtidigt så finns det någon magi i det där som uppstår när de sätter igång attraktionerna och folk börjar skrika och musiken spelar och barnen gråter och sockerbarnen. Det är någonting som händer. Det är som att man är lite så här. Det är som en eget litet universum som uppstår. Och just det här med att jobba på Gröna Lund är ju en grej som många har gjort och gör. Unga. Och det är ju lite som ett stort sommarläger. Alla som jobbar där är ju mellan sena tonåren och 25 typ. Så det är ju väldigt mycket intriger och drama. Och också väldigt stark gemenskap och folk har väldigt roligt och det är en som en så här, ja, men det är väldigt mycket den här vi-känslan som jag tror många känner sig jobbar där, förstås inte alla, men ja.
Vi ser fram emot att få läsa den.
Ja, verkligen. Jag med. Jag ska skriva en bok till er. Jag håller på nu.
Ja. Har ni fler frågor, tjejer?
Två
frågor kvar.
Ja, det har vi. Ja. Vi undrar lite varför, för du har skrivit mest för, eller så här, dina böcker har du skrivit mest för unga och barn. Den här lilla barnserien.
Lilla Månsen.
Ja, men på 3 böcker typ. Och sen så har du skrivit några latin och ja, cirklen och vi och sådär. Vi kanske är lite mer för vuxna. Jag vet.
Vi är för vuxna.
Ja, men alltså jag tänkte just med cirklen och några latin då, varför du tycker det är så intressant att liksom skriva för unga typ.
Ja, alltså när det gäller vi då så är det ju en vuxen serie som sagt, men det är ju folk jätte, alltså folk i många åldrar läser den ju. Det är ju flest unga som läser den och man tänker, oh, herregud. Den är väldigt våldsam, det är mycket sex, men samtidigt känns det som att med tanke på vad barn ser på nätet liksom, när vi är typ 9 år gamla och sen när vi ser på det första gången, tänker jag att det är bättre att de ser sexet i bi. I alla fall någon slags positiv motbild kanske av folk som vill ligga med varandra så där. Det är bra. Jag vet inte. Det är inte så att jag satte mig ner och fattade ett beslut direkt. Utan det var ju Mats och jag som träffades. Och vi var jätteinspirerade av Buffy. Och Buffy är ju en tonårsserie. Men vi var ju vuxna när vi tittade på den. Det var ingen av oss som var tonåringar då. Jag var i kanske 24 eller något sånt där. Jag hade sett några avsnitt innan och tyckte att det var... Ja, det var väl kanske kul. Eller min kompis hade satt av mig, så att jag var lite såhär, okej, det där är Elins grej. Men jag hade inte riktigt tittat på det. Och sen tittade jag på det och så fastnade jag. Så jag tror att det mest var att vi gillade genren. Och att vi var sugna på att göra någonting i den genren i svensk miljö. För det hade inte riktigt gjorts. Definitivt inte i den omfattningen. Alltså med att göra en massiv historia med så många karaktärer och allting. Och sen har väl jag känner väl lite såhär, jag har inget intresse av att vad ska man säga, det känns som att det är alla andra som försöker sätta etiketter på mig. Alltså när jag lyssnar journalister och så vill de jättegärna bara, man märkte förra året när jag kom med så många saker, ja, du skriver ju mest för ungdomar, men också teater och tv-spel och också film. Vad ska vi kalla dig så här? Jag bara, ja, författare kanske. Ja, grej. Jag kommer att kategorisera den så här. Och jag tror att det är, vissa författare känner väldigt starkt. Jag skriver för barn. Det är min grej. Andra skriver kanske för barn och unga. Vissa liksom varierar åldrar. Jag varierar åldrar och skriver för olika medier. Jag skriver ensam med andra och så vidare. Jag skriver om det som intresserar mig. Och det är lite olika vad det passar för åldersgrupp också. Jag kommer ju också ihåg hur det kändes att läsa i olika åldrar. Som Knäckarbanketten till exempel, som då har skapat med Emin Maxén. Som nu blir årets radiojulkalender. Den boken kom ut förra året. Och det var ju mycket baserat på känslan jag hade kring att läsa folksagor när jag var barn.
Ja.
Och det roliga som kommer in med mitt samtal och så. Så jag tror att det är, ja, jag vill tillgång till mig själv i olika åldrar helt enkelt. Så att jag skriver utifrån det. Jag vet inte om det var ett lite flummigt svar. Men nu ska jag snart skriva min första vuxenbok också. Den här tv-serien som vi har skrivit, det är en vuxenserie. Det låter alltså som att det är någon porrgrej när man säger så här, vuxenserie. Men det är det inte. Men det tycker jag är ganska obehagligt faktiskt. Ge mig in i... Det är så mycket som man slipper när man skriver genre och för barn och unga, för det är så låg status. Man slipper väldigt mycket av de här jobbiga konstiga hierarkier och vem som pratar med vem och, alltså det är mycket sånt, mycket mer sånt i vuxenlitteraturen då. Jag tycker att det är också en orsak till att jag trivs väldigt bra med att jobba med genre och för barn och unga, för att det är, ibland kan man irritera där att det blir lågstatus såklart, för det är ett problem i samhället och saker som är för barn och unga är lågstatus. Och man ser kollegor som gör jättebra grejer som inte alls får den uppmärksamhet den borde få bara för att det är för en yngre målgrupp och så vidare. Hela tiden det här lite klappa på huvudet. Du är en barnförfattare, en ungdomsboksförfattare. Det är inte, liksom, man är inte bara författare. Men samtidigt så är det ju något skönt med att vara i det här området. För att, som sagt, folk är snällare. Och stressa. Ja.
Så är det.
Stämning på dagsfesterna, vuxenbolagsfesterna kan man säga.
Ja.
Många nackar på Fögens första gången vi var med.
Ja.
Och vi hade skrivit det kontraktet och den hade, jag tror att den hade liksom börjat sälja utomlands när den kommit ut. Och, ja. Och folk var jättesnälla, alltså sådana som har jobbat med, skrev barnböcker i 20-30 år och kanske aldrig fått så här jättemycket uppmärksamhet för det. Men de var så här, vad roligt och det här är bra för oss alla. Och,
ja, vad trevligt.
Ja, det är klart det finns assholes där också, det gör det överallt. Men det är inte alls lika många, för ett asshole som gillar inte att vara på ställen där vi inte får någon uppmärksamhet.
Precis.
Om man ska kunna lukta det där. Men, ja. Ja. Ja, men det ligger någonting i det.
Ja, det gör det.
Jo, men jag har en fråga som kanske är kopplad till det med lågstatus, fast inte riktigt assholes sa. Nej, men det var med en fråga om... vad du tycker är så bra med fantasy-genren och varför man ska läsa fantasy enligt dig? Eller kanske?
Ja.
Det var den lilla frågan, Sara.
Ja. Du behöver inte.
Ja. Jag talar ju en del om det där i mitt sommarprat. Nej men det gör jag faktiskt. Jag pratar om det ganska mycket där, men så man vill höra mig prata 45 minuter om det så kan man lyssna. Men den korta versionen. Nej, men dels så tycker jag om det här. Alltså the sense of wonder på något sätt. Som finns i genren. Och det är ju någonting kanske som man fastnar för som barn, tror jag. Ganska mer, att man kanske fastnar för den typen av böcker som ger den känslan. Och jag gjorde det väldigt mycket. Jag sökte mig ofta till den typen av litteratur som hade något utöver vardagen. Även om jag läste annat också. Men, så dels tycker jag att det är spännande att försöka återskapa det. Och jag tycker att det är en härlig känsla att uppleva i böckerna. Jag tycker också att man kan... ett fler borde ge sig hän åt det. För det är ganska ofta så... det är också såna grejer man är fantasyförfattare eller skriver så här. Det är bra, fast det är en fantasybok. Eller, favorit är så här. Man skulle kunna ta bort magin. Och det skulle fortfarande vara, det skulle vara en bra bok. Så här, magin behövs kanske inte. Man bara, men hur kan du säga så? Det är som att säga att ta bort tredje bokstav. Så är det fortfarande en bok. Jag menar, det, allting är ju ett bygge en bok. Allting hänger ihop. Men det, man inte har så många konstiga i. Jag tror att den där känslan av... förundran, att det är en härlig känsla som man bör vårda genom livet. Och den finns ofta i fantasin. Så kan fantasy vara skittrist och bara så här formelstyrd, så här som vi pratade om tidigare. Fantasy är jättetråkig. Sen finns det också så här att man kanske har sin grej, alltså man gillar, när jag brukar prata om att man kanske gillar enhörningen jättemycket. Så är det en enhörning med boken, så är det bara I'm there.
Ja.
Enhörningskänslan. Jag har ingen sån riktig grej. Jag är mest en sur, kräsen nörd. jag tycker att den fantasy som jag läser, som det ska vara någonting mer. Någonting, att den har en nivå till än att bara upprepa
formeln.
Ja, exakt. Som vuxen läsare. För när man är ung så är det en annan sak. Då möter man ju allting första gången. Och det är också det är en helt annan situation. Nej, men jag tycker att man ska läsa all typ av litteratur. Och då ska man ju själv läsa fantasy också. Och jag som författare tycker att det är spännande också, just för att det finns inga gränser. Alltså och jag kan känna att det finns någonting spännande att försöka få det verkliga att känna... Det verkliga och overkliga att flyta samman och få det overkliga att kännas verkligt. Att skriva om saker som faktiskt inte kan inträffa och få det att kännas som att det händer. Det är ju en jättehäftig grej som ju finns inbyggd i litteraturen. Och det är ju det som litteratur egentligen är på många sätt. Att vi skriver om saker som inte har hänt. Men det får det att leva. Och det kan man göra, och sen kan man dessutom bråka med naturlagarna. om man känner för det. Och det tycker jag kan vara kul.
Ja.
Men också bara för att det kan vara eskapism. Men det är häftigt. Som i vi så är det mycket så här. Många saker vi har, beslut som vi har fattat vi är ju baserat på saker som roar oss. Bildkombinationer som vi inte har sett förut. En typ av Freja som vi inte har sett förut. Utveckla liksom en genderqueer Loke. Eller bara så här, det här ser jäkligt coolt ut.
Mm.
Mer stjärnor på himlen. Mer stjärnor. Det är roligt också.
Ja, det är det. Vi kan ska avsluta med det. De orden.
Ja.
Jag tänker att tack så jättemycket för att du var med oss, Sara. Det var fantastiskt skoj att prata med dig.
Verkligen.
Det var jättekul att få vara med. Tack så mycket.